Välkommen till Wikipedia-podden, det senaste från Wikimedia och om öppen och fri kunskap. Hejsan, det här är Håkan Wester och Gustav Lundin med ett nytt avsnitt av Wikipedia-podden.
Dagens gäst är Jan Einarli, verksamhetschef på Wikimedia Sverige. Välkommen!
Tackar!
Jan, det var ett tag sedan du var med i vår podd. Nya lyssnare har säkert kommit till sedan dess. Så därför, kan du berätta lite vem du är och hur du kom i kontakt med Wikimedia?
Ja, jag är verksamhetschef på Wikimedia Sverige nu och har väl egentligen varit med och hängt runt sedan föreningen startades 2007 och varit med i styrelsen och sådär. Wikipedian sedan 2006 innan dess. Så ja, hållit
på. Visst var du ordförande en period?
Nej. Ja, nej, jag... en period. Och jag var sekreterare en liten stund och kassör en liten stund också. Så att jag prövar på flera olika roller i föreningen.
Ja, just det. Jag minns när jag gick med Wikimedia Sverige, då var du ordförande. Det var några år sedan. Ja, har du några favoritprojekt bland Wikimedias olika sidor?
Nej, det roliga är ju väl egentligen hur allting hänger ihop. Men det som är spännande just nu tycker jag, det är ju lite hur Wikidata ska komma att vävas in i Wikipedia. Det har ju inte riktigt kommit igång än på svenska Wikipedia, men på några andra språkversioner har man börjat experimentera. Så det ska bli väldigt spännande.
Har du något exempel på hur det kan vävas in?
Det mest uppenbara är ju egentligen att ha värdena som finns i de här faktamallarna, infoboxarna som brukar finnas i artiklarna. Så till exempel så skulle man i artikeln Sverige så står det statsminister Stefan Löfven. Men om man just idag nu går in och tittar på somaliska Wikipedia så står det fortfarande Fredrik Reinfeldt. Men om det där hade hämtat värdet från Wikidata så hade det uppdaterats på alla språkversioner samtidigt. Så det är det som är det fina. Vi lagrar data bara på ett ställe. På samma sätt som vi gör med bilderna på Wikimedia Commons. Så slipper man dubbellagra och underhålla det på flera olika ställen.
Riktigt coolt.
Men då alltså ska Wikimedia eller Wikipedia knytas närmare till Wikidata?
Ja, och tekniskt sett så är det här redan möjligt. Det finns många mallar på ryska Wikipedia som använder sig här. Några på franska och några på tjeckiska vet jag har sett. Så det som är lite klurigt för den vanliga skribenten blir ju att om man vill ändra på någonting så måste man gå iväg till Wikidata. Och det är ju lite dålig användbarhet. Så där skulle jag vilja se lite mer innovation och nytänk så att man kan på ett lättare sätt komma åt och rätta världen om man upptäcker att det är fel.
Så att man kan göra det på respektive Wikipedia-sida eller?
Ja, eller att det finns någon snabblänk som att det känner igen att det här värdet ligger på Wikidata och om jag säger att jag vill redigera det så tas jag dit automatiskt utan att jag ska behöva leta upp var någonstans på Wikidata står det här.
Ja, vi hoppas på att det kan komma dit hen så småningom. Här i veckan så var du nere i Malmö, eller hur? På mötesplats ja. Open Access.
Det stämmer.
Vad var det för något?
Det var ju alltså den stora svenska konferensen om Open Access. Open Access är ju ett sätt att publicera på vetenskapliga journaler på ett öppet sätt. Och det knyter ju väldigt mycket an med vad vi håller på med. Så med öppen kunskap och fri kunskap.
Vilka var där?
De flesta deltagarna var bibliotekarier. Det är mycket biblioteken som driver den här frågan. De ger ju ofta stöd till forskare i hur de ska publicera sig. Och de är ju också de som har hand om journalerna på olika universiteten, alltså universitetsbibliotek. Så det var de flesta deltagarna. Sen var det lite forskare såklart som är intresserade och också som talade. Och lite annan som jag som är intresserad av frågan.
Vad var det, höll du i någon av programpunkterna där? Var det
ja,
så?
Ja, jag fick faktiskt tillfälle att få presentera. Och det jag ville belysa lite grann var ju det här med att vara tydlig med För att open access-rörelsen har funnits med ganska länge. Och tittar man i de första deklarationerna vad open är kanske inte helt supertydligt på det sättet som om man säger att det är en specifik Creative Commons-licens. Så det var där jag ville slå en liten ton på att se till att vara tydlig med att du väljer en Creative Commons-licens så att vi på Wikipedia och eller hela Wikimedia-rörelsen vet hur vi kan återanvända materialet. För att är det en Creative Commons erkännande licens, ja men då kan vi lägga upp det på Wikisource till exempel, så får man en dubbellagring och då gör ju det också att man kan komma åt det här på ett helt annat sätt. Och med Wikipedia Zero då är det inte bara det att du kommer runt en betalvägg, utan helt plötsligt behöver du inte ens betala trafiken för att läsa de vetenskapliga skrifterna. Det blir en enorm potential.
Mm. Wikipedia Zero, det var det här i tredje världen, eller i...
Ja, det är ju samarbetet med...
Berätta lite kort om det. Det är ett spännande projekt.
Ja, det är ett samarbete som Wikimedia Foundation gör med olika telefonoperatörer runt om i världen för att se till då så att man kan komma åt Wikimedias olika projekt utan att behöva betala för datatrafiken. För ofta här i Sverige där vi har bra internet och många operatörer att välja på så har vi väldigt mycket data som vi kan använda. Men om man betalar per megabyte och det kanske kostar ganska mycket, lite grann som när vi är ute och roamar när vi är ute i Europa och betalar 50 kronor per megabyte, då är man försiktig i vart man surfar. Så där kan det verkligen göra skillnad i att man kan komma åt Wikipedia utan kostnad.
Precis.
Och där är väl också så att om jag inte vet helt fel att ett internetabonnemang i Afrika är det dyraste i världen för att infrastrukturen inte är tillräckligt utbyggd och sådär. Så att där gör ju Wikipedia Zero en väldigt viktig funktion för att just tillgängliggöra informationen på Wikipedia.
Mm. Och vi har ju gjort lite projekt i Uganda där vi har varit ner och haft lite workshops och försökt göra så här train the trainers program att lära så att andra kan lära ut. Och då har vi ju märkt att de som har jobbat på plats, de har ju haft en månadslön som kostar nästan lika mycket som det internetet vi köper per månad. Så att ha ett 4G-abonnemang kan kosta en vanlig arbetares månadslön. Så att det är inte alla som kan ha så mycket data som vi har här.
Mm. Just det. Vilket är ditt starkaste intryck du tar med dig från konferensen i Malmö?
Jag tyckte att det var kul att se ändå att det finns en till värld. Ibland när vi är här på Wikimedia så brukar vi känna oss lite ensamma i att brinna för öppenhet och åtkomlighet. Men inom den här open access-rörelsen som är ganska stor, det var ungefär någonstans 150-200 deltagare här, så fanns ju alla hade ju den här viljan av att kunna dela med sig av sin forskning och sprida den. Så att där var det inte så mycket en övertygelse att försöka påverka på det sättet, utan det var ganska mycket praktiskt. Hur gör vi och vad är problemen och hur kan vi lösa dem?
Det var likasinnade som hörsammade ditt budskap där.
Ja, det är ju det här. Det är jättekul att Vetenskapsrådet har antagit en policy så att om man får medel tilldelade sig från dem för forskning så måste man publicera under open access. Det är ju jättebra och Vetenskapsrådet är ju jättestora i Sverige på att dela ut forskningsmedel. Men samtidigt när de värderar de här ansökningarna de får in så finns det en sån här faktor för, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, impact factor, alltså som var man har blivit publicerad i olika tidskrifter så får man olika mycket av någon slags poäng eller något system som man blir värderad av hur bra den här forskningen har varit. Och tyvärr så är det väldigt få open access-journaler som ger hög poäng. Så då står Vetenskapsrådet med ena handen och pekar att ni ska publicera med open access. Och med andra handen så säger de vi värderar det som inte är open access mycket högre. Så att, och det var faktiskt Vetenskapsrådet själva som lyfte den frågan och ser problematiken i det här men inte riktigt vet hur de ska lösa det.
Men är det ett fel i systemet som gör att man mäter fel saker i Impact Factor, eller vad är det som är problemet där?
Ja, det är väl kanske inte att det är ett fel i systemet, utan att det är att systemet är under förändring och att saker går lite grann i otakt. Så att här behöver man komma i fas och belöna det som man också ställer krav på. Så förhoppningsvis så kommer man på någonting, men just nu så är det lite grann i dubbla signaler från Vetenskapsrådet.
Just
Ja. Ska vi lämna mötesplats Open Access och gå vidare? Vad säger du, Gustav?
Ja, det gör vi.
Ja. Vi har ju haft ett årsmöte för Wikimedia Sverige som du var på, Jan. Tyvärr kunde inte jag åka ner till, var det Göteborg? Va?
Ja, det var i Göteborg på Litteraturhuset.
Ja. Okej, det är borta vid Järntorget, eller hur? Där är
Väldigt
något.
trevligt nere vid vattnet där.
Visst är det där som Göteborgsgemenskapen har sina träffar? Varför
Precis.
Guldbranschen pratar om det? Just det.
Och det var ju det som ju ledde till att vi kunde ha tillgång till den här lokalen.
Ja. Är det någonting som hände under årsmötet som kan vara värt att nämna?
Ja, årsmötet i sig var väl ganska odramatiskt. Det fanns ju inga motioner eller propositioner, utan det var ju egentligen bara att redovisa lite grann vad som har hänt under året och så där. Och sen så var det ju val också, och det var ju lite små förändringar där.
Ja, vad var det för förändringar i styrelsen?
Ja, bland annat så slutade Arild Vågen nu och jag var med i styrelsen, och sen så har vi fått två nya medlemmar, Britt Stakston och Karin Åström Iko. Vilket gör nu då att styrelsen är en majoritet kvinnor, vilket är spännande.
Vad tror du att de kommer tillföra de här nya deltagarna i, eller medlemmarna i styrelsen?
Där tror jag att det finns en jättestor potential, för att här har vi fått gjort det riktiga kanonförvärv, tycker jag. Britt Stakston, som är en PR-guru, och jag har en man kan läsa hennes Wikipedia-artikel, så ser man att det finns det mycket erfarenhet att hämta ifrån. Och Karin Åström Iko, som är divisionschef på Riksarkivet, har ju också ett enormt kontaktnät inom den branschen som vi jobbar väldigt mycket i. Så att här kan vi få bra stöd i styrelsen, som nu ska börja tänka lite längre sikt med strategier och så.
Ja, men haka på deras nätverk och ett sätt att kanske nå ut med olika arrangemang vi har och sådär. Samarbeten framför allt. Fantastiskt bra.
Grundades några nya ambitioner inför det kommande året som var intressant att belysa från årsmötet?
Ja, det var väl inte egentligen någonting nytt som tog upp på själva årsmötet, utan det var ganska lugnt, kan man säga.
Det är att fortsätta med det arbete som görs.
Ja, och i den nya verksamhetsplanen som antogs så är det inte några enorma stora skillnader från förra året heller, utan det är ganska mycket att försöka köra på och lite grann öka hastigheten eller omfattningen i arbetet. Vi har fortfarande ambitionen att kanske bli lite större i både på kansliet men också i hela föreningen. Vi satte upp ett ambitiöst mål att vi skulle försöka bli 1 000 medlemmar till året till slut.
Just det, för det är ganska så här kvantifierade mål i verksamhetsplanen, eller hur?
Ja, det är väldigt kvantifierade mål. Och det beror ju på att de bygger sig på ansökan som vi gör. Vi gör ju en stor ansökan på hösten av medel till Wikimedia Foundation. Och de har väldigt spesat i hur de vill att målen och sånt ska se ut, så att det följer precis deras form. Den är skriven på engelska först, så att det är nästan så att den känns lite klumpig på svenska, utan det är nästan bättre att läsa den engelska versionen om man vill få en flytande läsning.
Förstår. Var det något intresse från pressen eller från allmänheten av det här årsmötet?
Nej, och det har det väl nästan aldrig varit, utan det är ju, årsmöten är ju ofta mycket en intern affär.
Precis, hade ni ute några pressmeddelanden eller något, att ni talade om att det var årsmöten här?
Nej, det hade vi inte heller, utan det fanns ju inte riktigt någon nyhet att komma med innan, så att det var.
Ja, men jättebra. Vill du ta nästa ämne, Gustav?
Absolut. Björn Helgesson har gjort ett examensarbete om Wikipedia och jämställdhet. Och han har sammanfattat sina resultat i en bloggpost och i en snygg infografik. Kan du ge oss en kort bakgrund till det här?
Ja, det hela grundar sig lite grann i att det har gjorts en del användare och läsarundersökningar tidigare, men ingen som riktigt har gjorts på svenska Wikipedia, utan det har ju utgått från engelska och en del andra språkversioner. Men vi har inte haft någon bra data på svenska, så därför var det väldigt intressant att genomföra en sån här. Och många av frågorna som ställdes är hämtade från den tidigare undersökningen. Det är några nya också, men så att det ska finnas en viss jämförbarhet.
Just det. Och hur kan man tolka hans resultat så här långt?
Ja, det är ju lite spännande. Det som Björn kommer fram till här är ju att det är någonstans mellan 13-19% kvinnor som redigerar. Och det här är ju ungefär i samma storleksordning som de engelska visat. De har väl visat någonstans lite beroende på vilken man refererar till, mellan 9 och 16. Så det är inte så jättemycket bättre på svenska Wikipedia jämfört med engelskspråkiga. Vilket man kanske skulle kunna tro med Sverige som i stort är ett väldigt jämställt land.
Just det. Och även intressant med läsarens uppfattning av sig själva som engagerade, intresserade och framförallt kunniga. Det är väl nog många som kan skriva under på det.
Ja, det tror jag.
Oj,
Nu kör du förbi en brandbil här faktiskt. Ja, där borta.
Vilken action.
Åker nästan förbi varje dag här. Brandkåren är bara lite längre bort på samma gata.
Med det. Ni hör när det de gör
Ja,
utryckningar.
ja.
Jag förstår. Jo, men det här med kvinnor, det var ganska intressant. De är ju överrepresenterade i andra sociala medier med bloggar och Facebook och sånt där. Men Wikipedia så är de inte så aktiva.
Nej.
Det har vi pratat många gånger om i den här podden egentligen.
Och det är också han, Björn hänvisar ju här också till en undersökning från Statistiska centralbyrån där de har tittat på läsarna tidigare i en mycket större undersökning än vad det här var. Och där är det ju ungefär lika många kvinnor som män som läser Wikipedia. Så att, det är också väldigt intressant.
Och urvalet för det här examensarbetet får väl sägas vara främst aktiva Wikipedia-användare.
Ja,
Hur ser rekryteringen ut till examensarbetet?
det har ju varit med via en sån här liten banner på toppen, så att det tas ju upp i problemen med att det är frivilligt att fylla i en sån, tas ju upp i hans metodstycke också.
Ja, precis.
Det var det som var runt jul här senast.
Precis.
Man besökte Wikipedia. När man tittar på varför folk slutar att redigera. Den största orsaken var att man inte hade tid. Man inte kände sig kompetent att redigera. Vad skulle man kunna göra åt det?
Ja, tiden är ju väldigt svårt att göra någonting åt. Det är ju det är någonting som ligger i varje persons livssituation. Är man student så kanske man har mycket fritid och sen så kanske man får ett jobb och då blir det lite mindre och sen kanske man får familj och då blir det ännu mindre. Så att, det det är väl någonting som är en naturlig del i livet, i att ha tid eller inte ha tid. Vi ser ju att några av dem som är mest aktiva på svenska Wikipedia är ju pensionärer som såklart har inte behöver jobba igen och har ny fritid att utnyttja.
Mm, precis. Men kan man se att det är, man tycker att det tar liksom för lång tid att redigera. Kan man ju tipsa om den här visual editorn som är numera och gör det väldigt snabbt att göra små pet, rätta små saker och sådär, lägga till källor och så.
Mm. Och sen är det väl lite grann också det här med som jag tror kanske det är mer som inte de som har varit med länge känner, utan det är kanske först när man börjar fundera, ska jag börja skriva på Wikipedia, är ju att det blir ju vad man gör det till. Man har inte ett åtagande att jag måste skriva en jättelång artikel, utan man kan skriva så långt som jag hinner just nu och sen kan man spara och gå därifrån och kanske inte göra någonting mer på en vecka eller en månad, utan man har inget direkt åtagande, vilket jag tror att det är ovanligt att det är så när man ger sig in i en verksamhet, och då kanske man inte riktigt tänker på att det är, allting är helt frivilligt på Wikipedia. Det är ingen som ställer ett krav på det att man har börjat med skriva en artikel om en konstnär, så måste du skriva om 10 konstnärer till. Något sånt finns ju inte, men man kanske kan få den upplevelsen av att man behöver göra saker klart och färdigt. Men Wikipedia blir ju aldrig färdigt.
Nej, vi är så vana från andra sammanhang att det finns deadlines och det är krav på en att man måste en massa. Men man gör så mycket eller så lite som man vill faktiskt. Det är bra att säga. Det här med att man inte känner sig kompetenta.
Ja, det var ju det som Björn också såg var den största skillnaden mellan kvinnor och män. Med att kvinnor är i högre anledning så att de inte redigerade för att de inte var tillräckligt kompetenta. Och det där är ju någonting som är förmodligen är någonting som är mycket större än bara Wikipedia, utan är en samhällsfråga. När jag var nere på den här mötesplatsen Open Access och pratade med några där, så sa de att ja, men det är ungefär likadant i akademin. Det är fler män som publicerar vetenskapliga artiklar än kvinnor. Alltså de publicerar i högre grad. Så det är också någonting som man... Här har vi någonting som förmodligen är större än Wikipedia. Det är en samhällsfråga det här i hur man tar för sig.
Ja, lite självförtroende kanske kan det vara.
Ja. Så det är inte bara en teknisk aspekt där, utan det är även att det återspeglar könsmönster generellt i hela samhället. Jag tänker annars att den biten att Wikipedia är ett internetforum kan man säga som har en teknisk aspekt, att det exkluderar kvinnor. Men det är inte bara så, utan det är även
precis.
En annan
effekt. Och det är också det, som du var inne där på Håkan, vi tror inte att det helt har med självförtroende att göra heller, utan det är det här kulturella eller samhällsmässiga utrymmet som det finns. Om en kvinna och en man ger sig in i någonting, så har en man större utrymme i att kunna misslyckas. Så att där ser ett misslyckande för en man kan ses mindre skadligt ut. Så att det finns en större... Det finns mindre att förlora. Och det är någonting som kan vara... Det är väldigt svårt att bygga någonting tekniskt på Wikipedia på det. Utan här måste man jobba med hela kulturen med alla användare, så att det blir en öppen och inkluderande miljö och att alla känner sig välkomna och att man vågar pröva och försöka.
Jag tror mycket på det här faddersystemet ni har, Wikipedia. Tror jag är väldigt bra. Och att man har speciella forum som är mer tillåtande och mer lätta liksom, att gå in och kunna ställa sina nybörjarfrågor i.
Ja, faddersystemet tror jag är jättebra. För att det skapar ju också en personlig kontakt med någon som man kan bygga upp ett förtroende med. Och det tror jag på. Att dels ska man fler kunna vilja vara faddrar. Men också, sen är det ju också, hur ska man hitta till de här faddrarna och vilken fadder passar för mig? Så där finns det lite som man skulle kunna jobba med.
Har ni kunnat mäta någon effekt av faddersystemet?
Nej, vi har nog inte ens försökt än. Så att det skulle ju vara intressant att se. Har du något tips på? Vad ska man mäta?
Det är en bra fråga. Det får andra, tror jag, ta ställning till vad hur det ska kunna gå att mäta.
Då ger vi en liten uppmaning till alla lyssnare här att ge lite tips på det. Och kanske inte bara mäta utan utveckla och förbättra faddersystemet. För att jag tror att det finns en bra potential i det.
Ja, det tror jag. Det ska vara spännande att se hur mycket kontakt faddrarna får från nyfikna på Wikipedia. Och sen skulle man ju kunna ta kontakt med de här som har... Det ska man ju prata med faddrarna, men man kan prata med de här som har sökt upp faddrar. Mm. Hur de upplevde det, sådär, så kundkontaktsgrejen som man kunde göra. Fick de svar på sina frågor? Blev de vänligt bemötta? Blev de uppmuntrade att redigera på Wikipedia? Eller så här?
Ja, just det.
Det finns ju många spännande ingångar i det här. Så vi kunde skapa ett litet projekt i föreningen för. Jag vet. Ska vi lämna hans undersökning? Vad säger ni, grabbar? Vi skulle vilja bara jättekort nämna det här kring BUS. Vad var det de stod på förkortning för?
Bildkomst och upphovsrätt i Sverige.
Så var det. Och den här stämningsansökan mot Wikimedia Sverige för de här fotografierna på offentlig konst som lagts upp på offentligkonst.se, att den gick vidare direkt ifrån tingsrätten upp till högsta domstolen. Någon hissprövning kallades det någonting.
Precis.
Där hoppade över hovrätt.
Ja, det är alltså en... Tingsrätten skickar vidare en särskild fråga till Högsta domstolen då, just vad gäller för den här paragrafen som vi hänvisar till då, som undantag. Den som säger att konst som står stadigvarande placerad på allmän plats utomhus, att den får avbildas. Och vad betyder då ordet avbildas? Skickas upp till HD. HD kommer där inte leverera någon typ av dom eller någonting sånt, utan det blir mer av formen beslut och sen skickar tillbaks det till tingsrätten som då får förhålla sig till hur Högsta domstolen har beslutat att det ska tolkas.
Ah, tack John. Så är det. Men vad skulle vi säga, Gustav, att vi återkommer kring den här frågan efter att vi har hört från HD vad
ja, de säger. Ja, precis. Det är ett väldigt intressant principiellt fall att följa upp.
Ja, då vill vi ju prata dels med Wikimedia, men vi kanske kan höra med andra sidan också, med BUS och så vidare.
Ja, just det.
Det är spännande. Ja, ska vi runda av här då? Fråga, är det någonting nytt spännande på gång, Jan, som du skulle vilja berätta om? Något projekt som vi har börjat jobba med?
Oj, det händer så mycket hela tiden här så jag vet inte riktigt vad jag ska välja. Just idag så är vi både på Vetenskapsfestivalen i Göteborg, vi är på museernas vårmöte i Sigtuna och på SET-mässan här i Stockholm som är en skolmässa. Men det kommer ju vara dåtid för er som lyssnar, så vill man spana lite framåt så kan man väl egentligen tänka på... Vi har en skrivstuga tillsammans med Tekniska museet med tema dataspel den 29 april. Som kommer upp
på dagtid där, eller?
Ja, det börjar efter lunch och håller på fram till 8. Så man kan ju dyka upp lite när man vill. Så att både de som har tid på dagarna eller om man vill komma på kvällen har möjlighet att delta.
Ja, härligt. Ja, men då får vi rekommendera det från Wikipedia-podden då. Gå på skrivstuga om dataspel.
Absolut.
Gustav?
Ja. Jag ska berätta det att det går att bli medlem i Wikimedia Sverige. Det kostar 100 kronor per år och för privatpersoner. Och då får man ju faktiskt vara med på nästa årsmöte. som då är nästa vår. Och även om man själv inte är aktiv så går det att stödja Wikimedias verksamhet. Så gå till hemsidan wikimedia.se/bli-medlem och skriv upp det där. Och alla de här sakerna vi pratat om länkas också från programanteckningarna som finns på Wikimedia Sveriges Wikipedia-sida under projekt podcast.
Yes. Tack för den här gången.
Tack.
Tackar.